Välkomna tillbaka ska ni vara till Toto Balottos allsvenska omstartsspecial som jag och Thomas bedriver tillsammans med Alexander Axén, expert på Discovery, tidigare hyllad tränare i såväl Örebro som Gais. Men här och nu så sitter du som sakkunnig i vad vi alla älskar, nämligen allsvenskan. Vi hoppas att alla haft en bra midsommar. Thomas är fortfarande i Frankrike när vi spelar in detta. Men det går väl ingen nöd på dig, Wilbur?
Nej, herregud inte. Alltså, jag gillar ju alla de här franska delikatesserna som vi pratade om också för en vecka sedan med mörkelsåser. Och jag tänker på nu när det har varit midsommar. Här nere har vi pastis, va? Det är ju en delikatess från Frankrike som jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
Hur mår du, Alec?
Jag mår jäkligt bra faktiskt.
Underbart, härligt. I torsdagens avsnitt inför söndagens fyra första matcher så pratade vi väldigt mycket om Häcken, Bayern, Djurgården och AIK. I detta avsnitt som alltså berör kvällens andra fyra matcher så kommer det givetvis bli väldigt mycket fokus på mästarna Malmö FF, men kanske också framförallt IFK Göteborg som alltid trots uteblivna sportsliga framgångar är ett hett ämne för diskussion. Men jag tänker att vi börjar i Elfsborgs änden som ikväll möter då Varberg. Elfsborg som i fjol tror jag överraskade många, inklusive mig, med att vara en del av guldracet hela vägen in i slutskedet. Men som i år har blandat och gett. Den gamla slitna omdömesklyschan är väl inte fel att damma av när det kommer till Elfsborg?
Nej. Det håller jag med om. Jag säger så här, de spelar den roligaste fotbollen. Om jag ska betala för att kolla på fotboll, då ska jag betala för att kolla på Elfsborg. Jag älskar deras sätt att spela med snabba, liksom in bakom backlinjen, full fart framåt hela tiden och sådär. Det är det laget som attraherar mig mest när jag vill titta på fotboll. De har inte riktigt fått till det på det sättet som jag tror att de hade hoppats inför den här säsongen. De har varit lite halvknackiga i backlinjen och släppt in lite enkla mål och så, men det är ändå inte långt ifrån, skulle jag säga, att det funkar. Det de har gjort då, det här är typiskt mig ju. Jag gnällde förra året att de spelar samma tre där uppe hela tiden och att de blev trötta till slut. Nu har man aldrig spelat samma tre där uppe och då säger jag att det syns lite på Åkesson, Dreika och Alm och de här. De har ingen riktig trygghet och det gör att de inte riktigt får till det.
Jag vet inte om du kommer ihåg det, Thomas, men vi var inne på samma spår under våren här, att det har nästan legat Elfsborg i fatet att de har haft så många alternativ som de vill ge speltid att det nästan blir för många.
Ja, men det är precis där jag tror att det är också. Och Frick har ju, han är som ett årgångssvin. Det blir bara bättre och bättre hela tiden. Men så har ju Gudjonsson som ligger där bakom hela tiden och har ruggig kvalitet också. De har fått spela han ibland, Frick har varit skadad och sådär. Och så han visar sig vara jäkligt bra och gjort mål och grejer. Och det gör ju att han mer vill, ja men varför får inte jag spela och så här. Jag tror att det är ett ganska mycket tryck på Thelin där nu att leverera vem som ska spela. Och det var det lite tufft för honom i det här läget. Sen Simon Olsson, som är otroligt bra, har inte riktigt varit så bra som jag tycker att han borde vara heller. Så att det är också ett av de här lagarna som vi säger kommer bli bättre till hösten. Sen får man bara se hur långt det räcker.
Tror du att, för jag tänker om jag backar bandet i huvudet två år till en tid då Jimmy Thelin var ganska ifrågasatt och man undrade när ska Andreasson agera? För det här funkar ju uppenbarligen inte. Men sen så hände någonting, jag vet inte om pandemin hade någonting mer att göra och att det blev lite mer att tränarna kunde fokusera på bara liksom, lagets utveckling, att ta poängen i matcherna och få framsteg ute på banan med sitt lag utan att behöva liksom, på ett helt annat sätt ha då media, supportrar och allt annat som är den allsvenska cirkusen närvarande. Jag vet inte om det låg till grund för att någonting hände i Elfsborg eller om det faktiskt bara är då att tid går och att tålamod till slut betalar av sig. Att Jimmy Thelin kanske går i bräschen för att fler klubbar i allsvenskan tänker att vi kanske faktiskt ska ge den här tränaren en säsong till eller i alla fall ett halvår till än vad man kanske gjorde för 4-5-6 år sedan.
Ja, då vill jag börja med att ge Thomas lite kredit till sin spaning i vårt förra avsnitt då, där De spelade en possession fotboll. Han var kär i, som alla unga tränare, nya tränare i Pep Guardiola, och det skulle se likadant ut med finbyxor och sån här tröja och på sidan, och det skulle vara in i mittfält, skulle gå ner som högerback och högerback upp och in och ut, och det skulle vara possession. Det höll på att kosta han jobbet tills han började titta på Liverpool istället. För det är så enkelt att det är han som har ändrat sitt sätt att spela. Det är inte att de nu förstår dem han, eller nu är det si eller så. Utan det är bara att han har fattat att de här spelarna har jag, och vi kan göra så här med det här spelet.
Så som det har sett ut senaste året är inte resultatet av vad han försökte göra 2018.
Nej, alltså det är jättestor skillnad. Och därför vill jag ge han jättemycket cred att man fattar som tränare att jag kan inte hålla på med det här, jag måste göra något annat, för det här håller på att bli min död liksom. Och sådana tränare har jag stor respekt för, som inte bara jag kör min grej och jag gör det här där jag kan, utan att han kan också utvecklas, som naturligtvis han kan. Jag menar, nu skulle jag tro att han är en av de mest intressanta tränarna i Norden för lag utanför, med tanke på hur han har gjort, men också sitt sätt att spela, att det är attraktivt, det är härligt att se deras matcher, och liksom, han är smart i sina värvningar, han blir av med den och köper den, och han har en plan på hur han ska göra, så att han har växt jättemycket utav det här. Jag tror inte det går någon nöd på honom, han kan tänka sig vara kvar i Elfsborg säkert jättemånga år till, men jag tror att börjar snart ryckas lite i honom, så kan det bli så att han lämnar för att han ska testa något nytt. Så, men framförallt hans utveckling som coach, att han just kunde bryta bort sig från den här trötta Guardiola-fotbollen till det han gör nu, det måste jag ge han jättemycket cred för.
Det faktum att Elfsborg också under den här tiden har förändrats väldigt mycket attitydsmässigt i då sitt sätt att spela duellspel, att man är i toppen av kortligan och har väl så varit de senaste tre säsongerna, att det är ett styggt och nästan nasty Elfsborg på ett helt annat sätt än vad det var under Jimmy Tillins första tid. Är det också, tror du, ett resultat av att han har utvecklats och förändrats, eller har det med andra saker att göra?
Nej, men jag tror att det har med hans utveckling också, såklart. Sen tror jag att han aktar sig lite för att säga att de ska ta kort hela tiden. Men grejen är så här, i sitt sätt att spela så bygger det på att de ska göra frispark så fort de tappar bollen. Och vi har ju sådana domare som tar kort på sådana saker direkt. Det som man intentionellt inte gör. Man tycker att den är för larvig varning typ, så vi tar den inte. De får ju de varningarna hela tiden.
Där tänker vi i Sverige helt annorlunda.
Det kan man säga. Ja, exakt.
Här kan du inte bara ta en frispark sådär utan att ha intention att spela på boll.
Nej, och så heter det där stoppa ett lovande anfall. Och vad det är nu, vem som har kommit på den regeln och sådär. Och vart börjar det i så fall? Men det är där jag tror att det är mycket sådana saker. Och sen har man ju Frick där uppe som vi var på. Och sen Simon Strand när han spelar och sådär. Och Johan Larsson lägger inga fingrar emellan. Och man har haft någon dansk på mitten som har vevat och sådär. Så att de har hittat ett sätt att vinna fotbollsmatcher, och då är man precis på gränsen ibland, och jag tycker det är rätt skönt att se det faktiskt.
Jag tycker det du säger, Alekara, att man förstår sin spelartrupp, man förstår vilka som är nyckelspelarna, och man förstår vad man behöver göra, var man behöver placera dem för att få ut maximalt av de bästa spelarna. Det har ju verkligen lyckats med, och att man går ifrån kanske att man har ett processtänk och man vill spela en viss typ av fotboll, men att man inser att men det kommer kanske inte funka här för mig. Det är så här jag vill spela fotboll, men det är så här jag vinner fotbollsmatcher, för det är i slutändan det enda som betyder någonting på den här nivån. Och det måste man ju ge, bara för att förstärka det, återigen stor cred till Jimmy Tillin. Det är också de tränarna som lyckas liksom, i slutändan. De som förstår vilka spelare som är de viktigaste och hur man ska få ut maximalt av dem.
Elfsborg har ju som klubb sen efter gulden, kanske inte lika mycket 2012 som 2006, men senaste 10-årsperioden så har ju Elfsborg varit väldigt mycket av en talangfabrik som har fått fram oerhört bra spelare som sen har gått vidare och fått väldigt framgångsrika karriärer, inte bara klubblagsmässigt utan också i landslaget. Ser du Elfsborg också har förändrat sin profil i att Elfsborg går man till för att vinna, konkurrera i allsvenska toppen och spela Europaspel på ett annat sätt nu än vad det har varit tidigare? Eller är det fortfarande så att 2, 3, 4, 5 av de här lovande yngre spelarna vi ser i Elfsborg nu kommer försvinna i samma takt som hela vägen fram till i fjol när man tömmer sig på sina bästa spelare? Och i det här fallet då kanske jag tänker på Jakob Ondrejka då.
Ja, men det där är en jättebra frågeställning, för det är jättesvårt att svara på. Jag har ju fightats mot att jag tycker att det är pinsamma publiksiffror i Borås. Då går deras ordförande ut och typ idiotförklarar mig och hyllar publiken som är på 3 500. Jag förstår inte vad han tänker på. För att spelar man så bra fotboll, har så mycket unga spelare, då borde det vara mellan 7 000 och 9 000 där, tycker jag. Som det har varit. Sen procentuellt, när man pratar med Andreasson, så är det liksom, då är det bra publiksiffra. Det är många som i Boråstrakten som är där, om man ser till hur många som bor där och sådana där saker. Mycket bättre än i Stockholm och sådär. Jo, men vi måste ändå hålla oss till vad fan, det är en spade som jag brukar säga. Och, jag tror ju att om inte publiken kommer dit, då kommer man hela tiden vara tvungen att sälja. Men däremot om de skulle få upp en 7 000 till 9 000 som de hade förut, då kan man vara lite mer som Norrköping nu. Nej, vi säger nej till 25 miljoner. Vi säljer inte för det. Och de här lagarna ute i Europa vet att Norrköping säger nej till det nu. Då vet du att du kan inte ringa dem och säga 15. För de kommer säga nej. Och det är dit alla lag vill komma ju. Och då måste man ha råd att säga nej till de här buderna från början. Annars är det ju så att de vet att de kommer med ett litet halvskambud. Och så står man och väger. Ja, ska vi vara tuffa nu eller inte? Och vi kanske inte vinner ändå, men vi måste sälja. Och så, då får du aldrig upp ekonomin. Det är jag jätteimponerad av Norrköping just på det sättet, att de säger rakt nej till 25 miljoner idag för stora spelare. Det behöver nog Elfsborg komma upp lite i publiksiffrorna för att de ska kunna säga nej. Annars är de en säljande klubb.
Om vi nu konstaterade att man blandat och gett hittills, är det så det kommer fortsätta se ut, tror du? Eller är Elfsborg på väg åt något av hållen att vara mer konsekventa i?
Jag tror de blir mer konsekventa och jag tror att de kommer vara bättre, men det kommer inte räcka ända fram. Det är lite för många lag som är lite för bra där uppe, men de kommer göra, vi kommer sitta här efter säsongen och säga att det är ändå en bra säsong igen av Elfsborg.
Man omstartar ju här ikväll mot Varberg. Detta Varberg som under ledning av Jocke Persson aldrig slutar att förvåna en, förbrylla en och ständigt påminna en om att man borde ta dem på större allvar än vad man gör. Men varför gör man aldrig det? För jag tar Varbergs boys på exakt lika lite allvar idag som jag gjorde för 2 år sedan när de kom upp.
Ja, och det är mycket för att de spelar runt 30 spelare liksom, på en säsong. Så du får ingen riktigt så att du känner någon bra spelare, utan de är ju alltid ett lag. Och det blir lite tråkigt att titta på sånt lag. För att när du sätter det så får du liksom, aha, de kör den här elvan idag. Och nästa match, aha, de kör den här elvan. Då kan de ha bytt 8 spelare och sånt. Det gör att du inte riktigt får den här känslan. Men jag hade inför säsongen en liten varningsfinger på att de här kommer få kvala i år. Därför att jag tror att en del av de här spelarna tycker nu att de är lite för bra för att spela den här fotbollen som de gör i Varberg. Så jag är lite inne på att han måste faktiskt röja runt lite bland de här bättre spelarna. Få bort dem och ta in nya nu. För att det finns en chans och risk att de hamnar på kval i år. Därför att jag tycker inte riktigt att det är det där Varberg som vi har sett de andra 2 åren. Känns inte riktigt som det där liksom svinerna på ett positivt sätt, utan de känns lite mer så här, men nu vill vi spela, nu är det Degerfors hemma, då ska vi inte hålla på och grisa, utan då ska vi göra något annat, och det tror jag att han får lida lite för.
Vi pratade ju lite räddningsplanker när vi snackade Degerfors i det senaste avsnittet, och det går väl att applicera här också, Thomas, alltså med tanke på Varbergs fortsatta allsvenska existens, att jävla många olika betoningar blev där. Fortsatta allsvenska existens, så ska jag säga. Har man bara Giffarna, Degerfors och Helsingborg bakom sig så kommer man ju spela allsvenskan 2023. Och det är väl ändå favorit på det vad gäller Varbergs framtid?
Ja, jag tror att det är otroligt viktigt för Varberg att försöka vinna de här hemmamatcherna på sitt naturgräs. Det kommer flera konstgräslag dit, att vinna de matcherna och sen så kan det vara så ibland när man kommer till vissa tuffa bortamatcher, kanske Bayern borta och sådär, att man får göra som de spanska bottenlagen, att man får tanka lite energi, kanske rotera någon spel om man behöver göra det i en sån match och bara ta en förlust, och det gör kanske inget att det springer iväg just den, utan att man verkligen tänker på att försöka vinna så många hemmamatcher man kan, och då vet vi av historien att det kan räcka otroligt långt.
Jag är också lite nyfiken på hur du ser på Jocke Perssons framtid. Nu pratade vi om att Jimmy Thulin mycket väl kan komma att bli kvar i Elfsborg ganska många år framöver. Är det någon tränare som också hela tiden sen Varberg klev upp har omgärdats av väldigt många positiva ordalag och åsikter, så är det Jocke Persson. Alla verkar älska honom. Han är så jävla syrlig och fin och härligt frispråkig medialt, och spelarna verkar älska honom. Men är det en tränare som du tror är lite för hemmakär i Varberg? Jag menar, det var inte så att han förde någon super utåtagerande tillvaro rent sportsligt i Ängelholm tidigare heller. Alltså, är det här en tränare för större uppdrag eller har han liksom hittat helt rätt i de här lite mindre föreningarna?
Ja, det är det här som är just det. För det har vi pratat om många gånger. Ändrar han sitt sätt att träna och leda ett lag om han tar ett bättre lag, vad det nu är? Mm. Eller mår han bra av att han bestämmer allt? För det är det han gör nu. Martin Pringle är också på väg bort som sportchef därifrån, och då kan det mycket väl vara så att han tar hela skiten, det skulle inte förvåna mig. Och då kan det vara så att han får bestämma allt, det kan passa honom jättebra och göra bra liksom, resultat eller sånt där. Men man skulle också vilja sitta så här mitt emot och säga så här: okej, nu har vi Malmö säger vi då. Hur vill du spela? Vad vill du göra? Kommer han säga att vi kör som jag vill, eller tänker han något helt annat då? Det är det här som blir det intressanta i det här. Och jag tror liksom att, som du säger, han har jättestor respekt i Sverige som tränare. Men det är också många som har den här varningens finger. Vad är han egentligen för tränare? Är det här? Och så vill inte vi spela. Det blir rätt så tufft. Det blir lite Pelle Olsson. Han spelar sitt sätt att liksom spela fotboll och sen så... Ja, alla är imponerade, men ja, så gick han till Djurgården, så var det mycket tendenser till jävligt spel där, fast man hade lite bättre spelare. Och då fick inte han riktigt det här kredden, liksom att ja, men det är ungefär samma och det blev inte så bra. Och så där. Så att han, det är en jättesvår fråga vart han är egentligen.
Och vad säger din magkänsla då? Vad gör Jocke Persson om 4 år?
Då är han typ i ett sånt lag som Mjällby, skulle jag säga.
Twists and turns. Jocke Persson går till Mjällby.
Ja.
Fortsätter bara vara Jocke Persson.
Ja, lite så.
Ja. Jag tror att det är en superbra gissning faktiskt. En superbra prognos. Mm.
Och det är väl jättefint också.
Återstår väl att se då hur många lag Varberg har under sig när vi summerar tabellen i höst. Men det är väl inte speciellt många som tror att det kommer vara fler än 5.
Nej, det kommer det inte vara.
Nej.
Hörrni, vi är äntligen, höll jag på att säga, men vi är äntligen nog sponsrade av Volt igen. Och vi är under några veckor, så det gäller att hänga med här. För de som inte känner till Volt sedan tidigare, så är det ett multibrandutbud för män. Alltså internationella produkter kombinerat med Skandinaviens bästa designers. Vad pratar vi för kläder och varumärken då? Jo, Filippa K, Tiger of Sweden, J. Lindeberg, These Glory Days, Oscar Jakobsson, Samse, alltså top of the line. De har 40 butiker från Malmö i söder till Umeå i norr. Men framförallt så finns de online på voltfashion.com. Det är ett noga utvalt sortiment och jag vill verkligen påpeka det. Det är lätt att gå in där och bara hitta prylar. Man får liksom hjälp med urvalet hos de här varumärkena som jag nämnde. Det är egentligen bara att gå och plocka på sig. Nu går vi in i en sommar då det gäller att snygga till sig. Det är en massa fester, det är midsommar, det är grillkvällar, det är kräftskivor och en hel del bröllop säkerligen också. Och där ska jag säga, de har allt från casual till kostymer, så var med på det. Och just nu, 20% rabatt på ett helt köp, både online och i butik. Och vad är det ni ska göra då? Jo, ni ska uppge koden TOTO20, så ni kan bara gå och plocka på er de kläderna ni vill ha. Alltså, tänk att köka en kostym för 3-3,5 tusen, så får man 20% rabatt på det. Koden är TOTO20 och för er som vill nätshoppa så är det voltfashion.com/se. Passa på. De är med nu fram till 30 juni 2022 alltså. Så att gå in i en butik, testa ut er kostym, köp era kläder eller online. Vi säger stort tack till Volt som är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av K-Rauta, jajamensan. Hörrni, hur många är det som står där på landstället och snickrar och sågar och har sig och tänker fan, jag skulle behöva det här verktyget. Men då är det läge att gå in på krauta.se eller i ett varuhus för att kunna utföra dina projekt som du behöver göra. Och då behöver man ju såklart de bästa verktygen, och som ni vet så älskar vi Ryobi och K-Rauta har ju en massa fint från deras sortiment. Köpte nyligen en kompressor till som jag ska med mig när jag ska ut på sommarkupper så jag kan pumpa mina bollar. Kostade en 5 hunka ungefär. Bara kliva rätt in på K-Rauta. Jag håller ju på mitt i en renovering och jag kan bara rikta ett stort tack till K-Rauta som har varit med mig från ax till limpa. Glöm heller inte att bli medlem i deras kundklubb för att samla bonuspeng hörni och ta del av alla deras erbjudanden. Släng in här en Ryobi trimmer / skruvdragare kit 18 volt 1399 styck. Har kostat 2399 innan. Så att det finns hur mycket som helst. Det är bara att gå in på ett varuhus eller krauta.se. Vi säger kitos!
Jag tänker att vi fortsätter denna eskapad i uppsnacket här kring den allsvenska omstarten med att ringa upp utrikeskorrespondent Daniel Larsson, numera också hotshot-agent.
Tjena Danne, Janne här, har du Sams nummer?
Daniel Larsson dunkar in 2-0.
Daniel.
Nej, men där är han ju.
Ja, det är korrekt.
Det låter som att det är bråda dagar.
Det är otroligt bråda dagar.
Tror du att du på något sätt kan ta dig bort från de där barnskriken?
Nej, det går faktiskt inte.
Nej, raka rör.
Ett
hårt nu.
Det är det som är brådas just nu. Ah. Sommarlovet är igång.
Så det är inte lika stressigt i alla anbud som haglar in kring din klient Erik Friberg?
Alltså, jag ska inte säga att det är helt dött. Det händer grejer, va?
Jaha. Do tell.
Nej, det kan jag inte. Det är på så pass hög nivå att det går inte.
Okej. Vi har i alla fall med oss Thomas Wilbacher på lina från Frankrike. Eventuellt tappad. Ja, han är tappad. Men vi har Alexander Axén här i studion som har dels pratat lite, eller ganska mycket, om Häcken i förra avsnittet. Men i detta andra avsnitt så fokuserar vi lite på IFK Göteborg och Malmö FF. Men eftersom du har en skytteligaledare i stallet så är det givetvis där vi vill börja. Nu är det här lite skevt rent kronologiskt, eftersom när folk hör det här så har Häcken omstartat mot Bayern i söndags, eller på söndagen. Nu är det måndag, men det är egentligen tisdag, så vi vet inte hur det gick där och vi vet inte vad som händer med Jeremejeff framgent här. Men hur mycket ringer telefonen?
Otroliga premisser ändå.
Ja. Så är det när man försöker pussla ihop en sommarpodd.
Ja, det gör det bra. Det gör ni bra, som vanligt. Den går ganska varm. Kan inte säga så jättemycket. Det är det som är problemet med det här yrket.
Nej, jag fattar. Men om du på något sätt skulle försöka klä i ord sannolikheten att Alexander Jeremejeff fullföljer den allsvenska säsongen med Häcken. Hur låter det då?
Det är ju sannolikt att han fullföljer, men det är också sannolikt att han inte gör det.
Okej. Okay. Alec har ju målat upp Hammarby som en potentiell nästa adress och att Jeremejeff då flyttar på sig men fortsätter spela allsvenskt. Vad grundar du det här i, Alec?
Att han är som klippt och skuren för Hammarby, handen i handsken, passar perfekt där uppe. De har mycket pengar, de är beredda att gå in tufft nu när de ligger i toppen. Och jag tror att han kommer få ett bra lukrativt kontrakt utav Hammarby, och därför tror jag att han kan tänka sig gå dit.
Finns det en möjlighet att han byter klubb men stannar i Allsvenskan?
Alltså, jag sätter mig enorma sitser här nu, som inte är så lätt hanterliga.
Nej, men det är väl läge att redan nu bara kasta sig in och träna på sådana situationer. För det är sådana
situationer du kommer
många gånger framöver.
Möjligheterna finns väl alltid. Det är en spelare i skapligt slag vi pratar om, så det är klart att den är intressant för även de klubbarna.
Det är nästan som man hör hur din hjärna går på högvarv. Hur tar
den
jag mig ur det här verbalt utan att säga
krasar det här inne nu.
Men det är ju bra träning att göra det i Toto liksom.
Ja, det är väl den bästa träningsmetoden vi har för min del.
Ja, okej. Okay. Men om vi ska försöka applicera någon slags tårtdiagram då. Du har tre tårtbitar. En tårtbit som är att Jeremejeff blir kvar i Häcken. En tårtbit som är att Jeremejeff lämnar Häcken men blir kvar i Allsvenskan. Och en tårtbit som är att Jeremejeff lämnar Häcken för utlandet.
Mm.
Så här och nu, med några dagar innan den allsvenska omstarten mot Häcken. Hur fördelar du tårtan?
Som tre väldigt goda tårtbitar. Ungefär samma storlek.
Fan vad meningslöst det här är.
Vad hade du hoppats på?
Ja, jag hade hoppats på någonting mer än liksom totala icke-svar.
Ja men jag...
Du slipar fan, du har framtagit ansvaret som agent nu.
Jag är på Dannes sida. Jag tycker det är helt rätt.
Nej, jag uppskattar.
Ja. Kort bara uppföljning på den ghananska diamanten du hintade om i våras när vi ringde dig. Vad händer där?
Men det känns som att vi ser honom här ganska snart.
Han kan komma att få speltid direkt när han blir spelklar för Värnamo.
Nu hackar det som fan här. Vad sa du?
Han kan komma att få speltid omgående i Värnamo så fort det går.
Ja, alltså det finns ju lite fönster och sånt att ta hänsyn till. Men vi kan se honom på svensk mark på fotbollsplan väldigt snart. Det är min förhoppning.
Så man pratar med en annan person. jag måste ju då av skyldighet, eftersom du är hans bror också, fråga status kring Sam. Jag förväntar mig efter den här inledningen på samtalet noll och ingenting, men
där har vi en annan situation, för jag är inte hans agent.
Nej, här kan du prata som bara brorsa.
Ja, precis.
Ja, nej, men vi ska börja närma oss IFK Göteborg, så då tänker jag att Sam kan vara en bra brygga där. Hur rimligt är det att han spelar allsvensk fotboll för Blåvitt här 22?
Men den tårtbiten skulle inte jag ta för jättestor.
Okej, men allsvensk fotboll överlag då, i någon annan klubb?
Nej, där är
det finns inte i korten.
Fastkilad till den klubben, på gott och ont, i mina ögon. Mm. Men han har ju ett gott öga till dem. Och de har ju inte ett ondare öga till honom, är känslan.
Nej, det kan man väl verkligen förstå.
Kan behövas där också eventuellt.
Ja, precis. Det var det jag skulle komma till. För att du säger på gott och på ont. Och det är ju en klubb som är speciell att vara väldigt starkt sammankopplad med. Hur ser du på Blåvitts vårsäsong som började så bra poängmässigt? Men som för alla oss som tittade lite noggrannare och tittade lite där mellan raderna kanske såg att det här kommer nog inte sluta uppe i toppen, och det är nog inte frid och fröjd på det där skeppet till 100% än så länge. Hur har du följt Blåvitts säsong hittills?
Ja, vad var det? De tog tre raka, va?
Jajamän.
Och den sista i den trion av segrar var derbyt mot Häcken, om jag inte är snett på det, va?
Nej, exakt. Det var väl Värnamo, Helsingborg och Häcken.
Och sen, så vann de i sista omgången.
Ja.
Allt däremellan var kryss eller torsk, va?
Precis.
Men det var ju nästan skrämmande tydligt hur beroende de var av att Berg levererade. Så kan man väl sammanfatta deras säsong så här långt. Trots att han var jävligt bra så hade han ju en liten torka där målmässigt. Och då blev det med noll eller en poäng på sin ög. Det var rätt tydligt att han behöver fortsätta och vara deras överlägset bästa spelare. Sen hade han nog gärna tagit emot lite mer hjälp.
Men då låter det ju lite som att det är konstgjord andning fortfarande som bedrivs både på Ullevi och på Kamratgården. Eller ser du en utveckling? Ser du liksom en process som är på väg åt rätt håll?
Alltså jag är ju i grunden svag för Stare. Som människa framförallt. Jag har haft honom som tränare. Men jag undrar honom med all framgång. Så jag hoppas att han kan få ordning på den skutan. Men jag är väl inte enbart positivt inställd till hur framtiden det närmsta kommer att se ut där, eller?
Du har ju också ett väldigt lyckat förflutet i Malmö FF. Så jag tänker innan vi släpper dig så vill jag bara känna dig lite på pulsen angående Himmelsblått här. De har lidit otroligt ont med skador och alla jävla tänkbara frånvaromöjligheter som har funnits som man tickat i boxen. Är det liksom, nu är det över och nu är det bara att gå vidare mot guld och gröna skogar och trepoängarna ska staplas på hög? Eller ser du någonting annat framför dig här nu när Malmö startar om säsongen?
Trots den här starten om allt så tycker jag de ska ses som favoriter. Det finns inte så mycket annat där nere och med truppen de har. De är ett av de väldigt få lag i Sverige som kan ta 10 raka segrar i Allsvenskan.
Ja, det är väl det.
Och gör de det så då kommer de ju vara etta/tvåa med största sannolikhet.
Hur har Milos Milojevic intåg landat hos dig? Positiv, skeptisk, neutral?
Positivt skeptisk.
Det är så jävla fin. Jag använder det omdömet kring Rod van Nistelrooys påbörjade tränarkarriär här på vår Instagram för några dagar sedan. Där är jag optimistiskt skeptisk.
Ja, men det är väl en fin... ett fint omdöme.
Ja, men det var väl också ditt typ tredje eller fjärde sätt på det här korta samtalet att formulera en sarg ut helgardering.
Återigen, stort tack.
Det är otroligt slipat det här. Alec, har du någon fråga till Danne innan vi släpper honom och blir av med det oerhört påfrestande miljöljudet i bakgrunden?
Nej, men jag hoppas att han ringer mig direkt när jag gör mig förklar för Hammarby och säger att fan, du hade rätt.
Självklart.
Ja, nu vet härligt.
Du behöver inte hjälp att hitta klubb, eller?
Och ta någon som ger mig runt 20 miljoner per år och som får gå efter 3 månader.
Gärna i England, eller?
Helst i England. Då behöver jag inte ha pengar. Hittar du något i England, då kan jag jobba utan pengar. Det kan jag säga.
Ja, men det är bra.
Det borde väl kunna gå att lösa.
Det finns goda möjligheter.
Paketdeal, Axén Friberg. Alltså, man får mittfältare och tränare i samma deal.
Axén Friberg Sam till och med, kanske.
Ja. Nu snackar vi. Ja.
Drömtrio. Nu, ja, men jag jobbar på det.
Snyggt.
Ja, underbart. Kort bara, vad var det Gananen hette?
Det har jag väl inte sagt.
Det har du inte sagt?
Nej, det tror jag inte.
Sa du inte det i våras?
Jag kan inte tänka mig. sluta försök här nu.
Nej. Man gör sitt bästa i alla fall.
Ja, det är bra.
En fråga bara. Har du Jesper Janssons telefonnummer? Danne?
Ja, men jag har det. Ja. Behöver du det eller?
Ja.
Ja, men jag kan dra över det till dig.
Ja, perfekt.
Det har gått varmt här mot slutet.
Ja, det var det.
Inga problem.
Ja, men vi hörs snart igen då.
Ja,
det gör vi.
Bra,
tjena.
Jag är lika delar imponerad som lite ledsen över att den här muren nu ska byggas upp mellan oss igen.
Ja, alltså man blir jävligt tråkig när man börjar jobba med det här jobbet. Jag har ju själv sett mina första intervjuer i Allsvenskan. Det är ju, vad fan, vem är det där, tänker man liksom. Ja. Men man får så mycket stryk om man säger för mycket eller gör för mycket. Liksom. Alla älskar ju att man gör det. Hamrén kommer in med sin jävla halsduk och dansar i skavlan. Och sen bara mosar man honom så fort man får chansen. Liksom. Så ja. Jag fattar att man lägger sig någonstans där mitt emellan. Liksom.
Ja, det är otroligt svårt att få ut någonting som man på något sätt överhuvudtaget känner. Så här är det. Mm. För det finns så jävla många dolda agendor, det finns så många liksom undertoner och sätt att använda media på, använda supportrar på. Alltså det är, nu säger inte jag att liksom så här, Danne är den som ska klä skott för det. Men det blir en sån påminnelse återigen om att så fort du har någonting, liksom en tånagel i den här branschen, så blir det helt omöjligt för dem att känna, ska jag tro på det där eller?
Ja, exakt. Nej, det finns några fortfarande som är dåliga på att ljuga, som jag har läst sönder.
Men topp 3 sämst på att ljuga i svensk fotboll?
Nej, men jag behöver nog tänka, nu vart det jag som att jag inte ska säga, det är inte det jag menar, utan det är mer så här, hur ska jag, för jag vill ju ge ett exempel då. Jag kan i alla fall säga så här, Jesper Janssons slakt på Mikkelsen, det är liksom, när jag hörde hans liksom, ja, så tränar han nästa år, vad heter det, jag bara, herregud, han är så borta så inte klokt det. Och så vart han ju där också. Så att det finns några sådana här uttalande när sportcheferna börjar dra på orden och säger va, då vet man att okej, här är det strul liksom.
Jöga Lennartsson känns också usel på att ljuga.
Han kan absolut inte ljuga. Alltså, både vad han säger och hur han ser ut, så är det som en öppen bok. Så att liksom,
verkligen.
Ja, vi har några stycken där vi kan plocka ut ändå.
Men jag tänker bara så här, när jag hör Danne som jobbar då tillsammans med Marcus Rosenberg, och så pratar man om med Malmö och situationen där och om Milojevic och så vidare. Alltså, är det närmsta vi har en Jorge Mendes i det här landet med Rosenberg som styr och ställer och rattar hälften som händer i Malmö FF?
Ja, men gör han det då?
Klart han gör. Han har ju så mycket, i alla fall, jag vet inte exakt hur många spelare han har, men det är klart att en agent med många spelare i ett stall i en klubb styr och ställer. Och vad man har hört när han gick från att vara spelare till agent, att det hade han väldigt mycket att säga till om kring vad som händer i det där omklädningsrummet.
Jag är dåligt uppdaterad på Rosenbergs stall, men utöver Anel Ahmedhodzic så vet jag inte hur mycket jag har liksom nåtts av att Rosenbergs spelare på något sätt har varit i stormens öga eller Malmö?
Nej, men stormens öga, ja, men det är väl klart att, att han som med den starka Malmö-kopplingen och med spelare i sitt stall i klubben är det närmsta vi kan komma till en Jorge Mendes i svensk fotboll.
Så kanske det är. Vi återkommer till Malmö som omstartar med Skånederbyt mot Helsingborg här ikväll måndag. Men vi börjar i Blåvitt som möter Sirius på Studenternas. Vad säger du om IFK Göteborg anno 2022 i slutet av juni? För det här är ju en långkörare till dokusåpa som aldrig tycks ebba ut i liksom slentrian.
Nej, men man måste förstå så här. Och återigen, det är inte Pojas fel. Men han kommer in och ska vända en skuta som har gått åt ett håll i 100 år. Och så ska han bara kasta om den helt och hållet. För att i Östersund spelar en fotboll som är häftig. Då vill IFK Göteborg göra det också. Och den, alltså, att rasera går ju mycket, mycket fortare än att bygga upp. Och han vinner ändå ett cupguld. Och återigen, jag är absolut inte emot Poja. Han gjorde allt han skulle göra och sådär. Men IFK Göteborg gick liksom rakt in i väggen när man tog det här beslutet att gå mot den typen av fotboll. För det är inte IFK Göteborg för mig. Och man har vunnit 2 UEFA-cupguld och man har ju massa landslagsspelare och allting på ett sätt att spela. Och då säger alla, jo fast det är inte 90-talet nu och det är inte hit och dit. Man kan alltid spela på ett sätt som är modernt ändå. Som Micke Sara säger, modernt retro, eller vad fan han kallar det. Skitsamma. Jag säger att med Håkan Mild tillbaka så har det här räddat IFK Göteborg från en riktig krasch, tror jag. Och, men det kommer ta 3-4 fönster till innan de kommer tillbaka till IFK Göteborg, det vi pratar om IFK Göteborg. För frågar ungarna idag, det är ju ingen som nämner dem som något topplag eller någonting. Alltså var de 7:e plats som bäst sista 5-6 åren? Och mycket strul och så.
Det var en sån här sminkad 7:e plats där man tog 5 segrar de 6 sista när alla har checkat ut, som så, inte slåss för nytt kontrakt eller guld.
Skitsamma, de kom 7:a då. Men liksom, det här kommer ta alltså mycket längre tid. Därför tror jag att låt Mild och Stare köra nu. Och låt dem liksom i lugn och ro få börja bygga om där och förstå att det kommer ta lång tid. För är det någonting ändå kan ge Blåvitt supporterna, det är att de har haft tålamod. Alltså de är där och stöttar och allting sånt där. Och det är liksom ruggigt bra gjort med tanke på hur fan det har sett ut. Alltså så. Men det jag inte gillar med deras supportrar, det är att de ska hålla på och ha sån jävla snack efter matcherna hela tiden. Det är där som liksom de flesta andra lag har vuxit ifrån. Det ska de dit och göra. Alltså, tänk dig som tränare att du ska komma dit och så står det en massa fulla folk och ska fråga vad fan är som händer. Ska jag stå då? Ah, jävla bra överflyttningarna här. Såg ni där grabbar? Och när vi spelar upp och bakifrån. Alltså det finns ju ingenting som ger någonting. Så där måste de ju sluta med.
Men är inte det där bara en dans?
Jo, jag säger ju det. Alltså sluta med den. För det är ingen som liksom går på det där längre. Utan gå bara, klappa från långt avstånd och gå in och visa liksom respekt. För de har varit grymma. Men sluta med det där snacket liksom. Sen säger jag ändå så här att... Vi kan prata just om Häcken, att de slänger bort 7 spelare, sätter in 7 nya och helt plötsligt leder dem. Det kan bli ett sånt fönster för Blåvitt nu med nya scouten och allting sånt. Men jag tror att om man tänker att det kommer ta 3-4 fönster till, då behöver man inte stressa upp sig. Sen är det inte tvekan om att man vill vinna nästa match och vinna hur mycket matcher som helst. Bara för att man säger att det kommer ta tid, så tror ju alltid supporter att man har gett upp eller man har ingen ambition eller sådär. Det har inte med det att göra, utan det är bara att det tar sin tid att vända den här skutan igen tillbaka till rätt köl. Och det är som sagt, det handlar bara om tålamod, hur tråkigt det än är. Men man vet också att kontinuitet ger framgång. Det säger alla, men ändå ska man hålla på och vilja byta och ropa och greja så fort det händer någonting. Och det är inte till IFK Göteborgs fördel.
Jag vill ju tro att Micke Stare är som klippt och skuren för att faktiskt ta det här Blåvitt från där man är idag, där man har varit alldeles för länge, till dit man vill vara och bestå. Delar du den åsikten?
Jag tror också det, absolut det. Och att han har varit där och hade ändå trots allt en del framgångar där, och att han gillar IFK Göteborg, det tror jag alla supportrar ser och sådär. Det är ju bara att man vill att det ska gå fortare, liksom, att det ska synas mer och sådär. Och jag hörde ingenting efter de 3 första matcherna, något negativt överhuvudtaget. Men så kommer ju lite kryss och förluster. Ja, då är det tveksamt om han är rätt tränare eller inte. Och det här är ju en tränares dilemma, att alltid man bedöms på resultaten. Så det är bara att vinna matcherna, punkt. Men jag tycker liksom, just spelmässigt och sådär, så tycker jag inte att det är sån jättestor skillnad på första matchen och den sista matchen de gör. Och det är väl det, att man kanske vill se en lite bättre utväxling där i spelet, att det ser lite bättre ut så. Men samtidigt, som jag sa, det är liksom ingen fara att de kommer vara i bottenlag, det kommer, liksom sådär, och det är för många bra lag före dem nu. Så nu handlar det om att ta ett steg i taget bara och ha det här tålamodet, så kommer det bli bra till slut.
Hur mycket tror du man har störts av och på något sätt påverkats av hela den här Tobias Sana-soppan?
Det är så roligt att man spelar ju som att det aldrig varit bättre stämning på Kamratgården och allt är frid och fröjd och sådär. Men det är klart att det inte är där, för det är ju en medarbetare, en lagkamrat, en kompis, en polare, en spelare. Så det är klart att det påverkas. Alla påverkas av det. Det är ju bara så. Sen är det så att i fotboll kommer och går spelare och tränare och ledare och sånt. Så det liksom lär man sig anpassa sig efter. Men det är klart att det här inte har varit riktigt bra och att det inte är bra avslut. Gör att det störs lite. Men det har också varit, tror jag, lite två läger i laget. Och att man kanske var tvungen att klippa den som var liksom den starka på den andra sidan då. Det är det enda jag kan tänka mig varför det har blivit så här.
Mm. Jag menar, Thomas, du har ju varit pro-blåvitt, kanske lite, liksom, lite mer jargongmässigt än vad du faktiskt har konkret känt och tyckt på riktigt de senaste åren. Men tycker du att det finns fog för att hålla fast vid liksom, hoppet om blåvitt? Eller har det gått så pass lång tid här nu? Och är det så pass mycket tramp på samma ruta att man kanske snarare ska vänja sig vid att det här IFK Göteborg är?
Nej, definitivt inte. Alltså, vi har sett AIK halka ur allsvenskan i modern tid här nu på 2000-talet. Nu är det jävligt länge sedan, men ändå. Vi har sett Hammarby liksom kämpa i superettan för att ta sig tillbaka. Jag vill ju någonstans tro det som Alec är inne på, delvis med Elfsborg också, att man har så här 3-4 tusen åskådare. Det kommer aldrig liksom riktigt lyfta hela vägen. Samtidigt om man vänder på det för ett lag som IFK Göteborg med den stora, enorma supporterbasen som man har i svenska måttmätt. Med ändå skickliga personer, att man på sikt kommer komma tillbaka. Jag, oavsett om det hade varit IFK Göteborg eller om det hade varit Djurgården eller AIK, så tror jag någonstans att man kommer komma tillbaka till att vara med i en toppstrid igen. Och det måste ju gälla IFK Göteborg också. Nu Håkan Mild, som Alec nämner, som en stark man och som otroligt viktig. Nu får man in den jävla chefscouten som jag inte kan någonting om, som alla pratar om hela tiden, men han verkar ju vara jätteduktig. Så att man gör ju ändå saker hela tiden. Jag tror också att det är bara, nu säger jag samma saker som jag redan sagt, men att tålamod är det absolut viktigaste här, och att inte grunda stora beslut på någon slags supporter populism och sådär, bara för att man vill kyla ner supporterna och sådär, utan att man måste ju såklart vara hårda, som i Sana-fallet, alltså om det finns ett, låt kalla det för litet virus i gruppen och sådär som blir destruktivt för resultaten och för utvecklingen, då måste man vara tillräckligt ha tillräckligt mycket pondus och tillräckligt mycket kraft i ledningen att verkligen agera. Att de personerna med mandat i olika roller, i sina roller har sina mandat, att de verkligen får agera med sina mandat också. Så är det nu Micke Stare som är tränare och han vill ha bort en spelare, om det är han som har tagit det beslutet, men låt honom göra det då.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Titta på de personerna som faktiskt finns i klubben här nu. Och låt inte för mycket beslut gå uppåt. Så att det slutar med att det är sportchefer eller styrelser som börjar fatta beslut över huvudet på till exempel tränare. Och sen fortsätta ha tålamod och tro på det. Då är det ju klart att IFK Göteborg kommer komma tillbaka inom en hyfsat snar framtid. Sen det jargongmässiga, det är nog att jag tror på dem inför varje år att de ska vara med i guldstriden.
Jag är ju lite orolig att Blåvitt satt sig i samma truppdemografiska sits som AIK har gjort. Bara med den stora skillnaden att AIK är ett lag som har byggt ett fundament och en grund för att med den här truppen slåss om ett guld. Och att med de här äldre spelarna, men som sitter på så otroligt höga toppar i form av Micke Lustig, Sebastian Larsson, Kristoffer Nordfeldt och så vidare. Att de har en lägsta nivå att falla tillbaka på som gör att får de bara träff så kommer de vara med och slåss om det där guldet. IFK Göteborg har ju byggt sin trupp lite på liknande sätt med Marcus Berg, Gustav Svensson, Oskar Wendt, Simon Thern och så vidare och så vidare. Att, ja, det är ju spelare som på sina absolut bästa stunder och en sån period kan vara otroligt bra och allsvensk toppnivå. Men fundamentet och grunden gör ju att Blåvitt bygger från tionde plats sträcket. Så att gör de det tillräckligt bra i 3 månader, ja, då kanske Blåvitt kan lyfta mot en femte plats. Och om 2 säsonger när de här 4-5 spelarna är borta.
Alltså, tycker du är lite taskig mot 29-åriga Simon Thern här då?
Nej, jag är inte så säker på att Simon Thern kommer vara en bärande allsvensk toppspelare i sådär jättemånga år till.
Nej, men mot hans ålder, alltså att baka upp honom mot gubbar, alltså som är närmare döden än liksom en fortsatt karriär, det är ju lite taskigt mot en 29-åring, menar jag bara.
Ja, fast alltså så här, visst, det är väl klart att Simon Thern är på pappret betydligt yngre än Marcus Berg, men det finns också en brinntid hos fotbollsspelare, i synnerhet allsvenska sådana, som gör att jag snarare tror att man klingar av efter 10 år på en allsvensk toppnivå än att man liksom dundrar vidare mot 15.
Jo,
så att,
förstår
du vart jag vill komma? Var är Blåvitt om 2 år när de här 4-5 spelarna som man har investerat så mycket i, när de försvinner? Hur har man ersatt dem och hur har man liksom så här slussat dem?
Det är ju det chefscouten, det är där chefscouten kommer in. Under de här åren som du pratar om, då kommer han få in en massa bra spelare, så att det finns lirare i truppen.
Ja, det håller jag med om. Och skillnaden mellan AIK och Göteborg i det här läget är att AIK har ju tagit in unga spelare och spelat dem och sålt dem. Göteborg har ju sålt sina unga också, men de har inte riktigt fått spela klart i Allsvenskan, om du förstår vad jag menar. De har gjort det bra 10, så har de rykt liksom. Och där tror jag är skillnaden, att de har varit tvungna att sålt på ett annat sätt än vad AIK har varit. Annars är de ganska lika, som du säger, i tankesättet och allting. Men sen är det här, du vet, jag är allergisk på det här, man ska etablera sig i Allsvenskan eller man ska etablera sig som topplag och sådär. Vilket lag har gjort det här liksom? Alltså det är oftast att Malmö åkte ut, AIK åkte ut, Djurgården, Hammarby, alltså Norrköping. Ja, men alla lag, när vi börjar titta ut, de är väl egentligen Elfsborg och Blåvitt som inte har åkt ut, om man säger, av de här lagerna. Men vad betyder det att man etablerar sig? Alltså, för mig är det liksom, vinn din match. Om det ska vara som Malmö, om vi ska vara ärliga, de har ju en jättegammal trupp. Alltså så. Och det har märkts nu när de har fått massor med skador. De här unga spelarna som finns i Malmö, vi kommer in till det sen, vi kan ta det då förresten. Men att jag tror att IFK Göteborg måste göra så här för att få ett stopp, ett lugn, och att folk börjar prata om IFK Göteborg med respekt igen bland de unga spelarna där ute, och att man kan slå igenom i IFK Göteborg för att sen komma vidare. Det har inte varit så sista åren. Det har bara varit strul och liksom konstiga saker och tjafs och bråk med ordförande och tränare sparkar och det är allt möjligt. Det är inte, alltså, de unga spelarna idag ser inte upp till IFK Göteborg på det sättet som vi gör, som har varit med på 80-90-talet. Och där måste de bygga tillbaka till sin trovärdighet först och främst. Och det är klart att då blir den här sanna historien ytterligare en tagg i det här då, på något sätt. Men om det krävs för att bygga sig till respekt, ja, då får det bli så då. Men de måste börja bygga en trovärdighet igen, där man nämner IFK Göteborg med respekt för någonting som är en stabil förening som jobbar på ett bra sätt. Det har man inte gjort.
Och sen, och med det sagt också, så är det viktigt att man fortsätter att bygga med sin ungdomsakademi. Alltså IFK Göteborg har ju möjligheter, och de är delvis där också, där man suger upp allting från alla närliggande småstäder och allting i regionen. Det är klart att det finns konkurrens från Gais och ÖIS och så vidare, men att man är tydligt liksom den klubben man ska vara i som 15-årig superspelare som kanske kommer in i ungdomslandslag och så vidare. Att man verkligen fortsätter att investera i, som AIK har gjort delvis och som Bayern har gjort nu med sina 0-4 med Viljot som kommer upp och så vidare, att man fortsätter producera egna spelare också hela tiden.
Du pratar ju här om både trovärdighet och tålamod. Om de två ska hitta någon form av symbios och gå i varandra, vad är en rimlig slutplacering för Blåvitt den här säsongen för att trovärdigheten ska upprätthållas men också tålamodet som han har äskat om här nu i ganska många år ska på samma sätt vara liksom rimligt?
6-8, där skulle jag säga.
De har gjort det bra. Det lirar med båda liksom.
Ja, de har gjort det bra och man har tagit ett steg liksom att stabilisera sig nu. Man har aldrig varit i skiten det här året. Man har liksom varit i mitten eller liksom där. Och man liksom har satt en grund för att ta ett steg till nästa år. Så en 6-8 plats skulle vara klart godkänt för IFK Göteborg. Mm.
Vi är sponsrade av Heineken Alkoholfri och vissa kanske redan har sett det. För er som inte har sett det så pågår just nu en premiumtävling. Det handlar om att man ska köpa två stycken Heineken 00-or och sen ska man ladda upp kvittot på heinekenalkoholfrikampanj.se. Det är hur enkelt som helst och man tävlar om en superduper premiumresa. Flyg, hotell, mat. Det blir en härlig tid i Sheffield med Sverige mot Holland. Alltså öppningsmatchen i damernas EM i sommaren. Var sitter man då på arenan? Ni tänker att det är några skitplatser? Nej. Det är i Heineken Alkoholfrias VIP-lounge. Jajebux, man sitter så premium man bara kan göra. Så passa på nu när den här kampanjen rullar. Heineken Alkoholfri kampanj.se är det som gäller. Tjacka två stycken Heineken 00-or. Ladda upp kvittot så är ni med och tävlar. Det kommer bli hur fett som helst. Vi säger stort tack till Heineken Alkoholfri som är med och möjliggör Toto Balotto.
Toto Balotto är som alltid sponsrade av C-more och ni vet ju trots att det är stiltje på den internationella herrfotbollsscenen för tillfället att det händer grejer borta på C-more. Det drar ju ihop sig till damernas EM här nu i juli. Ett mästerskap som ni ser helt reklamfritt på C-more under ledning av min kära vän Frida Nordstrand. Men det finns ju så mycket mer än bara fotboll på C-more också att förkovra sig i. Där finns ju Fartblinda andra säsongen. Där finns Hamilton alla säsonger. Där finns Brittboxen med Peaky Blinders, The Cleaner med mera. Men framförallt så kan man ju också unna sig att se alla Beck-filmer hur många gånger man vill. Sen så drar det igång igen efter sommaren med Champions League, Serie A och La Liga. Och i november-december så är det ju dessutom fotbolls-VM. Så har ni inte ett C More-abonnemang, skaffa det nu. Och gör det verkligen nu, för fram till och med den 31 juli, alltså den sista juli, så är det halva priset på de tre första månaderna med vår kod VIP-sommar22tutto. Den här kan man knacka in om man tar sig till cmore.se/kampanj/totobalutto. Då kan man lägga vantarna på detta Cmore Plus-abonnemang så är hela sommaren och kommande säsong räddad. Gör det! VIP-sommar22tutto, cmore.se/kampanj/totobalutto. Tacka oss sen. Vi säger tack redan nu till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Blåvitt kommer igång nu mot Sirius. Ett lag som jag helt ärligt tycker får ursäkta ett sånt här avsnitt. Orkar vi prata om Sirius?
Jag får ju jämt skämt att jag hatar Sirius av alla Sirius. Så något jävla skit får vi nämna. Men
det var ju faktiskt här... du som innan inspelningen bad om att vi skiter väl i Sirius.
Nej, men för fan, håll inte på sådär nu. De är galna på mig.
Det är de här Bernevall-bröderna som håller på och allt vad de heter.
Ja. Utan Kouakou åker man nu, så säger jag. Det sa jag innan säsongen.
Jag har ju länge haft en liten vurm för Sirius tränare. Som jag undrar ditt omdöme kring Daniel Bäckström. Är det the real deal eller?
Han var ju den assisterande efter jag slutade med Axel. Men lärde aldrig känna honom. Alltså pratade knappt med någonting. Okay. Sådär. Och sen har vi haft lite saker om naivt och det här, du vet, det klassiska. Vilken match var det när de gav bort mot Djurgården? Står i straffområde och spelar insparkar och tappar bollar och sånt där. Jag hoppas att han växer ifrån den där skiten. Liksom, för att han är en otroligt hårt jobbande tränare som vill någonting och är duktig. Liksom, så att han lär sig bara liksom, helheten, så tror jag att han kan bli riktigt, riktigt bra. Och han jobbar verkligen hårt för att Sirius ska bli någonting och ta över från Rydström och gör det på ett jättebra sätt. Så att, att de fortsätter jobba ihop, Sirius och Daniel Bäckström i 4 år till, skulle kunna vara riktigt bra för Uppsala fotbollen.
Ja, och alltså på tal om det vi pratade om att etablera sig, så tycker jag ändå att det finns fog för att prata om att klubbar ska etablera sig i allsvenskan snarare än att liksom gamla stora topplag, storlag ska etablera sig i toppen på nytt igen när man har haft det lite tyngre. Där håller jag med dig om att det där blir en för stor grej när det kommer till IFK Göteborg. Vad fan, gör man saker och ting rätt så kan det gå fort. Och det ska inte vara så konstigt i sig.
Nej.
Men när det kommer till då Sirius, sen de kom upp i allsvenskan, så tycker jag att det otvivelaktigen finns en sån jävla potential i både den klubben, men kanske framförallt Uppsala som fotbollsstad. Mm. Alltså man ser hur bra nya studenternas har blivit. Det är en stad som attraherar ganska många spelare, tror jag, med närheten till Stockholm. Kan man bara få en lite bättre ekonomi att hävda sig gentemot liknande lag i näringskedjan, så kan jag absolut se Sirius med tålamod, med kontinuitet, med då kanske Daniel Bäckström, Ola. Alltså, det finns väl ingenting som hindrar Sirius att bli ett stabilt lag som på en bra säsong kan få ihop det för att slåss på den övre halvan med råge.
Nej, alltså best of the rest kan man ju säga då. För att ja, om man verkligen går på de 8 största lagarna, så är det ju svårt att slå sig in där. Men det är alltid ett eller två lag som alltid går fel. Och då gäller det att vara där. Kalmar och Sirius ganska lika, skulle jag säga, i att kunna vara bäst av resten. Det finns potential. Finns liksom fotbollsbakgrund i Kalmar. Och som du sa, storstaden i Uppsala. Som nu har de börjat fått vara i allsvenskan. Och folk börjar vant sig med att de ska vara i allsvenskan. Det gör att jag tror att de här unga spelarna i Uppsala vill vara där och inte vara i AIK, Djurgården, Hammarby och så vidare. Som gör att de kan bli bra på sikt alltså. Och jag har stor respekt för Ola Andersson.
Du nämner ju Kalmar här som vänder mot Värnamo. Han var på Guldfågeln. Det har ju varit väldigt, väldigt stort fokus på Henrik Rydström den senaste tiden egentligen, sedan han återvände till Kalmar. Det är ju en tränare, kanske ännu mer då en allsvensk profil, som är oerhört svår att inte älska. Sen så finns det ju de som menar på att hans fotboll kanske inte är sådär supervägvinnande som andra vill göra gällande. Thomas har ju fungerat som en motvikt här till Rydström-hysterin under våren.
Nej, men problemet är ju när det blir enkelriktat i hyllningarna. Och sen så ser man dem spela en hel match utan att skjuta ett enda skott på mål. Och sen så efter matchen i intervjuerna så ska man prata om hur mycket boll man hade. Men så har man inte träffat mål på 90 plus tillägg. Det är bara mitt problem. Och så är det ingen som säger det. Utan alla bara fortsätter sjunga med. Det är klart så fan Rydström är en jättebra tränare. Och i hans processtänk så är det här uppenbarligen vägvinnande. Och jag menar att Kalmar ligger 6, det är jättebra för dem. Men det var ju till och med så att vissa tippade dem liksom topp 3. Och kolla, nu är det Rydström som ska göra det här och nu ska jag göra det här. Alltså det måste finnas, alltså det är inte ens motvikt. Det är väl ett rimligt sätt att tänka på kring Kalmar FF. Jag sa, vad sa jag? Jag sa 8 eller 10 eller någonting sånt där. Och folk som lyssnar på den här podden var liksom så, varför hatar du Kalmar? Nej, det är bara rimligt tycker jag.
Ja, jag är ju samma. Många tror att jag hatar Rydström och sådär. Det gör jag verkligen inte. Men jag håller med dig.
Du sa det innan inspelning.
jag sa innan säsongen att de måste börja göra mål. Alltså. De knappt ett mål per match hade de i förra året, en lång bit in i säsongen. Liksom. Och det går ut på att göra mål. Jag skiter i hur det ser ut mellan straffområdena. Det har aldrig riktigt varit min grej, utan man ska vara bra i boxarna. Liksom. Och däremot så, liksom, från det, hur jävla dåligt det såg ut förra året när det började till vad det blev, så är jag jätteimponerad. Sen tappar man jättemycket poäng. Alltså det är massa poängspelare som försvann. Så kändes det ändå som att de har kommit så långt, alltså de har byggt så långt så att de vet att de ska ta in och att de kan fortsätta därifrån de är. Det är jag jätteimponerad över. Att de liksom, man visste att det skulle bli stabilt. Sen tror jag också att det kan bli 8 till slut eller någonting. Men den kredden ska han ha, att han verkligen byggt att Kalmar är stabila nu.
Vi nämnde ju några potentiella hemvändare i förra avsnittet. Nu i dagarna så blev det ju klart för återkomst för Papa Diouf till Kalmar. Och där tror jag nog att det kan bli bra. Jag gillar honom.
Ja, fy fan, då gör jag tvärtom den här gången.
Är det så?
Ja, jag har inte alls samma känsla på det.
Nej, okej.
Han är en spelare som är riktigt bra i djupled ju. Och snabb var han ju. Jag vet inte hur han är nu. Men, och nu ska han vara med och spela vägg och 700 passningar och straffområd. Och sen ska han... Jag tycker att det är helt fel. Alltså han är helt fel i den modellen. Sen gillar jag honom och jag tyckte jag vill alltid ha honom för att det är den typen av spelare, men jag tycker inte han passar in i mallen.
Får jag fråga dig kring en annan spelare som jag verkligen tagit till mig under det senaste året två, Isak Jansson.
Mm.
Är det en spelare som du ser lika stor potential i som jag gör?
Ja, det är en riktigt bra spelare. Och alla spelare som har fart har alltid potential att bli riktigt bra. Hamnar man bara i rätt miljö, rätt tänk hur man ska utnyttja honom, så kommer han bli hur bra som helst.
Vi pratade lite i inledningen av avsnittet gällande Elfsborg och Jimmy Thulin om att även tränare utvecklas så att man faktiskt kan ta steg. Man är inte samma tränare i all evighet. Det här du och Thomas vänder er emot när det kommer till Rydströms Kalmar, är det också någonting du ser kanske faktiskt bli bättre på kort tid, eller är det inte en quick fix?
Jo, han kommer bli bättre också. Han kommer också lära sig att hitta mixen på det. För det är där det handlar om. Det är inte liksom antingen eller, utan det är mixen som kommer vara det viktiga. Och det blir ju spelartyperna. Så det kanske blir så att Papa Diouf blir en sån spelare som man vippar in bara helt plötsligt sådär. Så kan det sitta som handen i handsken. För det är ju också så att har du en trög nia så kommer du behöva spela fler passningar för att få in honom i straffområdet. Har du en snabb spelare så kanske du kan göra det oftare. Och det är ju där som tränare att han kanske sett det. Att vi behöver en nia som går i djupet hela tiden och gör så här. Att, och då passar han in. Så att han kommer, att han utvecklar Kalmar, att spelet utvecklas. Det är klart att det är så. Men ibland är det lite så här bara för att. Kolla, vi har 65% bollinnehav. Mm. Totalt ointressant.
Bosse Petterssons gamla ord ekar i mitt huvud. Det spelar ingen roll hur mycket boll du har. Det är vad du gör med den. Exakt. Det är det enda som spelar roll.
Ja, men det är faktiskt så också. Och det är liksom, ja, men det är ju så, Thomas, att jag har ju vänt lite över till att säga att Elfsborg är bland det roligaste. De ska ha 44% och de skapar 17 målchanser per 17 avslut per match och sådär. Jag låg också på 44%. Det är därför jag lite så här, gillar ju dem också. Men att jag gjorde 1,83 mål i ÖSK per match och släppte in 1,42. Det var ju för att jag ville ha den typen av fotboll.
Och lite mic drop-läge där.
Ja, lite så. Men det blev inte skitbra för det. Men jag säger att jag gillar att spela den typen av fotboll. Och då har jag svårare för det här med en stor målchans per match. Och man ska anfalla kontrollerat, som det så fint heter i nya böckerna med de här nya tränarna. Vad fan är det för något för mig? Liksom? För att du ska bli mål så måste backlinjen få vända på sig och ha näsa mot målet, för då vet man att man är illa ute hela tiden. Och där ska man göra så ofta som möjligt. Det är där jag tycker man ska göra. Men gillar man Pep Guardiola och att han håller på och passar som han gör och håller på, då får man för sig att det är så här man ska spela för att det ska bli bra. Men det kommer bli tufft alltså. Och du måste verkligen ha en nia som gör mål då. Har du inte det, då är du illa ute.
Nej, men och det är det som är så jävla viktigt att ta in i helheten. Alltså jag menade ju på att Kalmar kommer komma nia. Jag kollade lite bakåt här nu och det ska de vara glada för. För sett till spelarmaterialet och sett till vad de andra lagen har att ställa på banan, så är det inte en dålig slutposition. Sen så kan jag förstå att de själva vill ha en målsättning som kanske är topp, eller att man kommer 4, 5, 6 någonstans där. Men det är i alla fall... jag ska säga, det Häcken, AIK, Hammarby, Djurgården, Malmö, FF, de ska man ju bara ha framför sig. Men snacket var ju från väldigt många att Kalmar kommer bli det stora utropstecknet på grund av Henrik Rydström och vad han gör. Om han får ut maximalt av sin trupp, ja, men då kanske Kalmar kan komma 4, 5, 6 någonstans där. Men då har han verkligen också fått ut maximalt av sin trupp. Och för jag menar så här, det är ju andra klubbar som också kommer maxa sin säsong och få ut jättemycket, som har en bättre trupp och har bättre nyckelspelare och större resurser. Och det spelar ingen roll vad Henrik Rydström gör och hur fantastisk han är som tränare, kommer ändå komma max 5.
Kalmar kanske saknade, Värnamo har det. Jag pratar om en anfallare som gör mål. Marcus Antonsson ligger tvåa i skytteligan bakom Alexander Jeremejeff. Och hans mål har ju legat till stor grund för att Värnamo placerar sig på 12:e plats efter 10 omgångar. Med det här snittet så landar man in på 36 poäng, ett säkrat kontrakt. Och jag måste säga att jag är faktiskt lite småimponerad över hur Värnamo har fått ihop det efter att huvudtränare då Robin Astred, som förde upp laget tillsammans med Jonas Tern, lämnade i vintras. Kim Hellberg kommer in. Truppmässigt så är det ju Marcus Antonsson som jag tycker på något sätt sticker ut och håller en hög nivå. Utöver det så var jag riktigt, riktigt orolig för hur det här skulle gå. Men fan vad de har fått ihop det.
Ja, vi var ju lite besvikna för att de tog in Antonsson och Ti som de lånade in från AIK. Innan där var det noll allsvenska matcher i den truppen. Det var rätt coolt.
Och då ska man säga att Robin Ti, det var väl snarare en spelare som var ett del av Rickard Norlings experiment.
Ja, så är det.
En mittback som, oj vad bra han är. Han måste gå rakt in i Gnaget.
Nej, det håller jag med om. Men det hade ändå varit coolt att gått in en säsong med noll allsvenska matcher. Det hade varit häftigt om det hade hänt då. Men nu kommer de in där, de där två, de har gjort det väldigt bra båda två, så ska man säga. Men jag har stor respekt för Kim Hellberg. Otroligt imponerad. Hans farsa och jag möttes lite för 100 år sedan när han tränade Sylvia. Och jag var i Rynninge då. Sådär. Så att jag har ju följt honom lite. Och jag ser ju att han har fått med sig mycket från Norrköping. Han vet vad som är viktigt. Alltså man ska veta att det är han som driver träningarna. Det är han som styr allting. Alla pratar Jonas Tern. Jonas Tern är världens skönaste gubbe liksom, och kan hur mycket fotboll som helst. Men det är mer på detaljnivå grejer med avslut och kanske sådana saker. Medan det är Kim som driver helheten. Och det var samma med den andra tränaren. Man ska veta det när man hyllar hela tiden. Att de här killarna har gjort det jävligt bra. Liksom, med såklart hjälp av honom.
Mm.
Men de här har ju liksom... Du vet, tänk om de fick tillbaka sina hemvändare. Alltså när vi pratade att de ska, Claesson ska gå till Elfsborg. Nej, han ska gå till Värnamo i så fall. Simon Tern ska gå till Värnamo, Hult och alla de här som har varit där. Tänk om de liksom, fan vi kör Värnamo grabbar liksom. Då är de ett topp 6-lag.
Fikaligan 2.0.
Exakt, då är de topp 6-lag direkt.
Uh-huh.
Så jag tror ju pengarna har de ju. Eftersom de har byggt upp pengar från när de här spelarna har blivit sålda sen med utbildningsbidrag och grejer. Men de är helt iskalla. De kommer inte röra de pengarna.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Om de inte behöver det. Och som det ser ut nu så behöver de inte det. Så kommer de bara lägga dem på hög och vänta tills de ska göra någonting ordentligt. Då, liksom, men inte tappa fotfäste.
Vad tycker du talar för att man inte löser ett nytt kontrakt?
Att det är Värnamo, att de är för små, det ska inte gå. Det ska vara helt omöjligt. Jag har dem sist för att jag hävdar att det ska inte gå.
Och en skada på Antonsson, då är det väl... Alltså, precis som Danne var inne på att Malmö kan ta 10 raka segrar. Så är väl Värnamo ett sånt lag som vill det sig illa. Ja, då kan man stapla 10 förluster på hög.
Absolut. Och det ska de egentligen göra om man ska vara ärlig efter de förutsättningar de har. Och sådär. Men de har överraskat så här långt. Men vi har bara kommit in en tredjedel. Så det kommer bli jobbigt för dem. Men de kommer vara ett av de här 5 lagarna som slåss för livet.
Nu återstår det faktiskt bara en match av denna omstartsomgång att gå igenom. Det är Skånederbyt Malmö mot Helsingborg. Helsingborg hittills enda klubb som har gjort en förändring på tränarpositionen när man skickade Jörgen Lennartsson under uppmärksamma reformer, inte minst från din del. Du var skarpt kritisk till hur Andreas Granqvist, misstänker jag, i spetsen med övrig sportslig ledning valde att doja Lennartsson och då och ta in lösningen Alvaro Santos, Mattias Lindström och det var en tredje gubbe.
Ja, Sven Andersson har varit med, men det är de. Så egentligen har man sagt så här att det är Jörgens fel alltihopa,
ja.
Så kan man säga. För han fick gå och alla andra är kvar. Jag är kritisk till att jag tycker att laget är för dåligt. Det är 31 spelare, eller 30, det beror på vem du frågar. Och 18 kan du slänga på soptippen direkt, de är för dåliga bara. Och sen har du de andra som är godkända spelare. Det är så det är.
Ja.
Och då lämna över det på något sätt och säga att det är tränarens fel. Och så säger man, ingen annan säger att det här laget ska komma 10, som Granqvist säger. Nej, men jag tycker det, säger han då. Är det rätt då, för att sportchefen säger att de är 10? Nej, ingen annan i Sverige säger att de är 10. De går ju upp på 48 poäng förra året. Det är ju sämsta som har fått kvala på Superettan på jättemånga år. Redan då var de inte färdiga och de är inte tillräckligt bra. Och köper spelare, en skadad spelare från Landskrona som inte kommer göra minut det här året. Och sen en från Färöarna, jag spelar ingen roll där, men det är som man säger wow. Och så här. Alltså nyförvärven är inte tillräckligt bra, så är det bara. Men jag säger också samtidigt så här, det hade ändå räckt till att man kommer hänga kvar. Om man har tålamod, som jag sagt förut, om de låter dem köra, då sa jag så här. Kom nu inte i 10:e omgången och börja med att tränaren ska dra åt helvete och det ska flyttas runt och allting sådär. Utan nu kommer ni få fatta att det handlar om att ha 3 lag bakom sig. Kom dit till Olympia, stötta upp, gör det till en fest så mycket det går. Hjälp dem nu, för att det handlar inte om tränaren nu, utan det handlar om att det är ett svagt lag och de får kämpa på det. Och så ryker man ändå att man tar bort det och tycker att allt ser så jävla bra ut. Men ändå hör jag nu att det är massa spelare in som ska in. Måste de vara 40 spelare för att hänga kvar i Allsvenskan, är min fråga då?
Ja. Ja, det är en ekvation som inte riktigt går ihop.
Det kan man säga.
Samtidigt som jag tycker att du är inne på något, för att det finns alltid någon problematik när sportchefen ska börja bedöma den trupp han själv har byggt.
Såklart.
Jag menar, då är man väl så jävig man kan vara.
Det är klart, ja.
Och, men att det får sånt fäste, det snacket om att säga, men vi har en trupp för en tionde plats.
Nej, men han var ju lagkapten i landslaget och var duktig i mittback. Då är det för många att han är duktig sportchef också. Alltså för mig är det ju inte alls samma sak. Ja. Jag såg inte honom, men jag säger att han skulle också titta sig i spegeln. Och kanske, nej, men då får vi dra både jag och Lennartsson då. För det kan ju inte vara så att den här truppen är så jävla bra. Så det handlar bara om Jörgen bort, så kommer det bli hur bra som helst. Och återigen, full respekt för Helsingborg. Jag älskar att vara där nere. Jag tycker kanon, bemötande alltid. Fina arena. Jag tycker att de ska vara allsvenskan. Bästa planen oftast i hela Sverige. Sådär. Så det är mer att jag bryr mig varför jag liksom hetsar upp med. Annars skulle bara kanske skita i det. Jag bryr mig inte om vad de gör där nere. Men jag är inte sån. För jag tänker att på något sätt måste man börja titta. Vad är det för typ av lag? Och bara att man har bestämt att man ska spela 4-3-3. Men man har en forward i Hulk som är absolut bäst i två. Bara det säger ju att man gör någonting fel. Liksom. Och vem ska bestämma hur man ska spela om inte tränaren ska göra det? Däremot är det ju så att du anställer inte en tränare som ska spela på ett annat sätt än vad du vill göra. Och då återigen, vart hamnar vi hela tiden med de här frågorna? Vilken position är det vi hamnar på? Mm. Han borde kanske själv titta sig i spegeln då, kan jag tycka. Liksom.
Vad säger du när du hör det här, Thomas?
Jag håller helt med Alec här. Alltså. Det är så lätt att när man hamnar i det där med att man sparkar tränare eller man börjar ta in spelare kanske. Och sen så har man, jag gillar inte heller det där när man har bestämt att man ska spela på ett visst sätt. Utan det tycker jag har varit en röd tråd genom båda de här två delarna med Alec. Att man måste ju, och tror jag ännu mer i allsvenskan kanske än internationellt i de stora, fem stora ligorna. Att man utgår ifrån vilket spelarmaterial man har och hur man kan maximera det på något sätt. Och när man bestämmer så principiellt att man ska spela på ett visst sätt, då går man ifrån det jättemycket. Utan då blir det snarare en börda att hela tiden liksom försöka förhålla sig till det som är bestämt. Jag tycker att det blir väldigt märkligt. Och kollar man på den situationen som Helsingborg är i nu, så måste ju de bara hitta ett sätt att börja vinna fotbollsmatcher på för att hålla sig kvar. Och då kanske man bör titta på hur ska vi spela för att kunna lida oss till segrar på hemmaplan här. Återigen, vinna hemma, kryssa borta mot bottenkonkurrenterna.
Jag vill bara säga en sak där. Ja. Det som absolut roligaste, men att förra året mötte man Värnamo två gånger och varit helt sönderpissad. Alltså Värnamo var helt överlägsna i båda matcherna. Mm. Då när man förlorar här hemma med 4-1 den här matchen, när de kontra sönder dem totalt. Ja, så blir det så här, det är inte värdigt Helsingborg att förlora mot Värnamo. Nej, men förra året var det ingen som sa någonting, att Värnamo var helt överlägsna i Superettan och överlägsna Helsingborg. Men bara för man kommer upp i Allsvenskan, då tänker man helt plötsligt att styrkeförhållandena har närmat sig bara för att de är där. Nej, de har ju massor poäng efter, och de har tagit in värvningar som har satt som en smäck och så vidare. Så man är inte liksom nykter när man analyserar att varför det är så konstigt att vi får stryka Värnamo. Ja, det är inte ett dugg konstigt med tanke på hur det såg ut förra året och hur det har sett ut nu med nyförvärv och sånt. Ja.
Nej, men det blir väl så. Den allsvenska kostymen och manteln, den väger ju tyngre än den superetska.
Mm. Ja, men så är det. Men man är inte nykter i sin bedömning, hävdar jag då.
En ljusglimt finns det i alla fall, tycker jag, i jumbon Helsingborgs 2022 hittills. Så det är Taha Ali. Dribblern som är otroligt spektakulär att titta på när han har en bra dag. Hur många karat tycker du att Taha Ali går för?
Alltså, jag har ju lite svårt för de här futsalspelarna egentligen. Alltså, men i det här läget...
Skräll.
Så tycker jag att det är bra att han får hålla på så här. För det är han som har grejerna. Så när det blir lite för enkelt. För lag har ju gått ut med både 2 och 3 och smackar ner honom. Så det blir lite för enkelt ibland. Jag skulle nog ha in han i mitten istället. Där han får glida ut, om ni förstår. Det blir en jävla skillnad än att börja där ute. Då är det lättare att få bort någon än om man är i mitten från början och sen kunna glida åt något håll.
Eller att man hittar lite variation i alla fall på hur man använder honom i ytterzon.
Sen kan han inte försvara och sådana här saker, och då skulle det vara bättre i mitten, för då skulle man kunna säga du tittar på den här spelaren bara eller ligg nära här. Så jag skulle nog flyttat in honom så, men att det är en otroligt sevärd spelare när han har sin dag, det är ingen tvekan där liksom.
Är det en potentiell större försäljning som Helsingborg kan göra mycket nytta av med de miljonerna in?
Ja, med tanke på vad de fick ge till Örebro efter typ en halvtimme spel så kanske de kan lura någon annan också till stora pengar.
Ja, där kanske Granqvist kan hämta hem lite då förtroendekapital om man lyckas med en sån försäljning.
Ja, alltså som sagt.
För bränner han den, ja då är det ganska många minus på kontot.
Ja, men alltså utvärdering av ett spel eller en sportchef blir ju nettot. Så det var där man får kolla.
Hörrni gubbar, jag vet inte om ni har läst om det som hände i norra Frankrike här för någon dag sedan. När folk blåste upp 20 meter i luften och kom in någon jävla märklig sommarstorm. Har ni hängt med det eller?
Nej. Du väger lite, för mycket för att det ska
ha ah, men precis. Ja, men i värmeböljan så kommer någon jävla konstig tropisk storm som liksom skickar upp folk. Det är lite skarpt läge här i Lyon nu. Jag fick massa meddelanden och grejer från världen som vi hyr huset av. Att nu är det läge att ta sig in. Och jag ser att det börjar springas runt här. Att det blåser satan. Så jag tror att fan, jag måste damma och ta hand om familjen.
Jag förstår.
Så ni får avsluta gubbar. Ja, men när det handlar om liv och död då, det är sällan liksom man dammar från en podd med Alec. Men när det handlar om liv och död då får man fan rusa
alltså. Ja, du förlåten.
Ja, vad schysst Alec. Puss och kram, kör hårt.
Det ska vi göra, vi hörs snart igen.
Ciao tutti.
Vi fick ju med oss Thomas i lejonparten här av detta monsteravsnitt som är uppdelat på två episoder. Nu har vi bara ett lag kvar och det är Helsingborgs motståndare i detta Skånederby. Tuffast tänkbara omstart för HIF när Malmö FF då på stadion i Malmö står för motståndet. Det har ju varit en oerhört jobbig start för Milos Milojevic i Malmö FF. Jag menar bara att komma till ett lag som är regerande mästare, som har spelat Champions League-fotboll, och så ska man försöka, ja, men med den historik Malmö har med sina tränare post Åge Hareide, försöka liksom axla den manteln. Efter alla sju svåra år med skador och sjukdomar och fan hans moster, så blev det ju ett cupguld, en avslutande seger. Och helt plötsligt så känns det som, eftersom du började den här episoden någon gång förra veckan med att säga att Malmö har gynnat som fan av det här uppehållet, som att, precis som Danne också var inne på, att Malmö mullrar igång nu och kanske redan har gjort det.
Ja, men jag tror det också. Och man ska inte underskatta att de vann cupen där. Var inte imponerade spelmässigt, det kan vi säga direkt. Och hade de förlorat då tror jag att huvudet hade rykt för honom. För att det är ju, du vet ju det här i Malmö, de gnäller ju om de vinner med 3-0 och inte spelar bra fotboll. Nu gick han på en defensiv insats där och lyckades krångla sig vidare och vinna den matchen. Men nu måste han börja leverera. Nu måste det börja hända saker. Och jag tror liksom att när alla de här är friska, då kommer det vara jävla tryck på träningarna. Det blir högre tempo och så kommer de kunna gå runt på spelare på ett annat sätt och välja hur man vill göra. Även om han är en tränare som inte vill gå runt på spelare. Han vill ha sin elva och spela på det. Så tror jag att han har lärt sig någonting nu under det här att... man måste lära sig att gå runt. Det är för att de spelade med samma lag mot Värnamo hemma när de hade haft en tuff match mot AIK tror jag det var. Och det blir 0-0 då. Där måste man våga kasta in en annan typ av spelare som är jävligt sugna och vill visa att Värnamo kan vi ta och sådär. Och det tror jag att han har fått lite krav på nu också, att han förstår vilken trupp han har. Så att jag säger också att det är Malmö att slå fortfarande, men jag säger som ni har sagt förut, det är Hammarby, det är AIK, det är Djurgården, det är Elfsborg, det är Häcken som också kommer hålla på där. Liksom. Det som är fördel för Malmö är att de har ju varit 3 gånger i Stockholm, tog bara en poäng, gjorde inget mål, har för mig. Men de har ju de där hemma sen liksom, och det är ändå stor skillnad. Nackdelen för dem är att de har mött AIK i båda. Och att AIK fick med sig en seger som de normalt oftast får ett kryss men förlorar alltid borta. Att där har de ändå gjort dubbelmöte och AIK ligger före med 5 poäng tror jag. Så det blir ändå så. Men då har de här derbyna sen också. Och derby mot Helsingborg, med all respekt, är inte samma sak som när AIK möter Djurgården och Hammarby.
Det är väl det kanske minst spännande derbyt som finns i Allsvenskan, Skånederbyt, Malmö-Helsingborg.
Jag har varit på, jobbat på ett och varit imponerad över trycket som var ändå. Men det var ju många år sedan och då var de ungefär lika bra. Det har de inte varit nu. Så att, Det blir som vilken match som helst, jag säger.
Du vill ju hävda i din summering här via Discoverys Twitterkonto att vårens spelare heter Alexander Jeremejeff. Jag vill fan slå ett slag för Lasse Nilsson. Jag är otroligt imponerad över hur en spelare så pass sent in i karriären kan ta de steg och blomstra så mycket som han har gjort. Alltså, han har sett ut som jag vet inte, Paolo Maldini.
Ja, jag håller med.
Alessandro Nesta.
Jag håller med.
Otrolig insats hittills.
Jag hade han i vårens lag. Jag tycker också att han har stuckit ut. De har fått mycket skäll i Malmö och allting sånt där. Men han har varit brutalt bra faktiskt. Så han har fått en ny tändning. Kanske att någon kontrakt är på väg ut eller någonting. Men att han har verkligen steppat upp. Och han passar väldigt bra med den andra unga mittbacken som man ställer frågan. Kommer han kunna vara lika bra som Ahmed Hodžić? Och det har han varit. Jag håller med dig. Lasse Nilsson, otroligt bra spelare.
Jag tycker också att det har varit väldigt positiva besked från Ola Toivonen efter den här långa skadefrånvaron med hur han har sett ut. Jag har aldrig trott på, efter den där skadan, att han ska komma tillbaka och spela 90 minuter var tredje dag. Men jag var orolig för att man i hans ålder tappar ganska mycket av det livsnödvändiga för att prestera på den nivån som man förväntar sig att Ola Toivonen ska göra. Men fan vad bra han har sett ut när han väl har spelat.
Ja, han måste vara arg liksom. Det där. Han måste ha den här aggressionen helt enkelt, att han är liksom på gränsen och sådär. Och jag var lite rädd att han skulle tappa där när han fick skadan. Att liksom, han har gjort allting. Nu har han vunnit också mycket pengar och allt har varit sådär. Är det liksom värt att komma tillbaka och springa runt och spela på konstgräs i halva matcherna och sådär. Men hans ögon och hans inställning har visat att han är där. Han är beredd att jobba jäkligt hårt för det här. Och det är det jag gillar hos honom.
Ja, och kan man så på det få tillbaka AC i skadefri form. Och jag menar, det ska man väl kunna räkna med att man får. Det var en baksida som drogs. Och när den läker så finns det väl ingenting som talar för att Christiansen inte ska fortsätta takta sina ordinarie minuter vecka ut och vecka in. Där har du Isak Kiese Thelin och Berget och Rex och Levicki. Alltså jag menar, det finns ju sådana högklassiga spelare på i princip varenda position. Att vill man bara det här tillräckligt så ska man ju kunna gå in i en vinstrun som gör att det blir svettigt för de andra att hänga med.
Ja, men så är det ju. Problemet de kommer få om alla är friska, det är att det kommer vara folk som tycker de ska få spela. De får sitta på bänken och en del får inte ens sitta på bänken. Det blir frågan. Hur kommer de klara av det? Hur kommer de tackla det? Och i och med att han vill spela med samma lag hela tiden också, så är det ju där ett problem. Och det är det här jag var lite kritisk mot Malmö. Att de har haft svårt att ta bort sina äldre spelare. Det här som vi sa med värdighet. Och därför att hade man pytsat ut 3 förra året och liksom 3 i år, så hade det sett bra ut. Nu måste man kanske ta 7 på 1 år. Och det kommer bli jobbigt för Malmö. För det är ändå kulturbärare. De har varit med och mycket. Publiken älskar dem. Men de har varit något år för länge. Och någon har till och med varit 2 år för länge. Och det blir deras dilemma nu att mixa ut dem här.
Ja, eventuellt. Eller det är väl rimligt att tro. Å andra sidan så kan jag tänka mig att eftersom man ganska nyligen tackade av Markus Rosenberg, så är allting så mycket mindre smärtsamt och jobbigt än det. Om du får med, det blir så mycket mindre skala att det kanske funkar att göra i större bulk.
Ja, problemet är ju när du tar bort 7 och får 2 vinster på de 5 första, så kommer det vara, vad fan gjorde ni sådär för liksom? Men där måste man orka ta. För att det är så det funkar. Så får vi se vad det blir. Men att ja, de har ett dilemma där. För de har massa unga spelare. De sålde för 36 miljoner förra året. Spelare, du och jag har inte en aning vilka det är. Det är på ungdomssidan.
Precis. Så de liksom, till FCK för 15 miljoner.
Ja, men du fattar liksom. Alltså, och de får inte komma in i A-laget. Därför att de platsar inte. Och så tittar de på Kolander som spelar Örebro. Han var typ nummer 8-9 i det här landslaget. Men spelar vecka ut och vecka in i Örebro. Och de här får inte ens träna med A-laget. Då blir det lite konstigt när de tittar på Jeffrin som var tränare då. Att vänta nu, han spelar varje vecka. Jag får inte ens vara med att träna. Varför ska jag vara här typ? Och då blir det här problemet att utlåningar och allt sånt här. Liksom, om man ska ta vägen. Så Malmö är i en situation nu där man måste bestämma. Ska vi våga spela in de här spelarna? Och kanske få ännu mer för dem? Eller ska vi spela de här äldre bara? För det var ju där Ove Rössle kom in och sa, jag skiter i de unga, vi ska bara vinna. Och där Magnus Persson fick i uppdrag att spela de unga och så vi kan gå liksom. Så att någonstans där måste de ta ett beslut nu hur de ska jobba.
Hur långt fram i Hugo Larsson-leden går du?
Ganska långt faktiskt. Jag gillar den typen. Lite skön, gunga lite och inte rädd när han kommer in och dribblar och tappar en och dribblar nästa gång igen. Jag gillar sådana spelare.
Jag gillar när tekniskt skickliga spelare också är stenhårda.
Mm.
Alltså jag kan se framför mig Hugo Larsson, han backar inte en tum i en 50-50-duell utan han stoppar in allt han har, likt en Paul Scholes. Och sen så dansar han vidare med en riktigt, riktigt jävla fullfjädrad teknik också.
Så är det ju. Och vad var i den här miljön? Du förstår ju bra han är liksom, istället för att man lånar ut honom nu och han spelade i Superettan eller någonting. Det här kommer han ha sån jävla nytta av. Även om det blir lite mindre speltid, antal minuter. Så bara att få träna med de här spelarna gör att det kommer bli ruggigt bra.
Ja, det blir jävligt spännande att följa inte bara Hugo Larssons framtid utan också även Malmö FFs, de regerande mästarna som har ett par lag att passera i tabellen innan man återigen är på toppen. Men vi är väl ganska rörande överens, både du och jag och Thomas och uppenbarligen Daniel Larsson också, att Malmö FF fortfarande gäller som favoriter till SM-guldet.
Absolut.
Härligt, hörni, det här har blivit en riktig jävla långkörare. Vi ska lyfta på hatten också för Kalle Nilsson. Av många väldigt känd från Thomas tidigare förehavanden, även Toto Svenskan och så vidare. Du ska ha ett stort tack för att du kom in och hjälpte oss rodda denna lösning.
Tack så mycket, tack för att jag fick komma.
Och sen så tackar vi också superproducent Kim Wirsén som mellan skål och vägg denna midsommarhelg har fått ihop det här dubbelavsnittet som ni har hört torsdag, måndag. Vi hörs om några dagar igen. Ha det så jävla roligt här under premiäromgången i Discovery-gänget. Hälsa John Witt och alla andra man känner. Så kan vi väl göra så att vi hörs igen under sommaren och stämmer av lite hur det har artat sig.
Absolut.
Underbart. Nu ska du för andra gången få önska en låt här som alla ska få avsluta den här sittningen med.
A Town Called Malice med The Jam.
Underbart. Då säger vi stort jävla tack till Alexander Axén för att du kom hit och briljerade. Det hade jag i och för sig inga tvivel kring att du skulle göra. Men det var ändå lite härligt.
Kul att vara här igen.
Bra. Hörrni, vi hörs igen snart. Ciao, Toto.
Ciao.